Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Sillypodden. Makoto finns med mig. Jag heter Patrik Syk. Vi har massor att gå igenom. För det händer grejer, Makoto. Det händer grejer ute i den stora vida världen. Vi har haft ett litet mellanläge kan man säga. Allsvenska fönstret stängde fram tills nu när det internationella fönstret verkligen så här närmar sig. Vi märker ju att klubbarna är i full fart med att planera inför nästa säsong. Det är kanske den mest intensiva planeringsperioden nu, för nu ska ju liksom grunden läggas för det som ska hända i sommar. För att alla klubbar med någon slags sund planering vill ju ha in sina nyförvärv till försäsongen, inte en vecka efter försäsongen.
Nej, och det är väl ganska tydligt då att det kanske är ett av de lagen med absolut sundast transferfilosofi. Ja, sen kan man diskutera såklart var pengarna kommer ifrån, men som har i alla fall mest välplanerade transferfilosofin har gjort klart med sin stora värvning redan nu.
Ja, precis. Manchester City har då värvat Erling Braut Haaland. Det är en värvning som vi såg som var förväntad. City var favoriter ganska tidigt. Det pratades om Real Madrid, det pratades om Bayern München. Men det var som att när Manchester City klev in i det här så kändes det som att de klev in i det med lite mer... Jag menar, Real Madrid är ju Mbappé. Det är Mbappé som har liksom dinglat framför ögonen på dem så länge nu. Det är ju prioriteringen. Bayern München har inte riktigt resurserna för att lösa Haaland just nu. Men han kostar 500 000 pund i veckan. Det är lönen han får i Manchester City.
Men inte mindre än så. Eller är det 500 000 pund?
Visst var det så att...
Det var 400 000 pund. Det var mycket pengar oavsett han skulle få i lön i alla fall.
Vi kollar upp. Jag fick för mig att det var 500 000. Det var samma som
Kevin
De Bruyne har i alla fall.
Vad tjänar 500 000?
Ja, det är oklart helt enkelt hur mycket han tjänar. Det finns lite olika uppgifter. Vissa uppgifter säger 500 000. Fabrizio Romano säger 300-någonting tusen.
75 000.
Ja. Allting kommer ju handla om liksom bonusar och vad, alltså skatter och skatteplanering på olika sätt. Det är väl inte helt solklart. Det kanske inte går att säga en siffra rätt upp och ner. Där man kan tjäna en jävla massa pengar, mer än man hade kunnat tjäna i Bayern München, tror jag.
Det kommer man göra, och för Citys del ska man väl också ha i åtanke här att den här utköpsklausulen det pratades om på 75 miljoner euro. Nu ska vi börja kasta valutor också hit och dit.
Ja, det är det som stökar med en också.
Ja, men att den ska egentligen bara ligga på 60. Och det visar sig då att City har värvat honom för 60 miljoner euro plus då såklart agentavgifter och dylikt som tar upp summan till, ja, en dryg miljard i svenska kronor. Mm.
Och det som har såklart krånglat till det här lite grann och som är ju väldigt tragiskt, som vi inte pratade om förra veckan, det var någon lyssnare som hörde av sig och undrade, vad fan, hur kan vi inte ens nämna det? Det var helt enkelt så att vi bara inte... Det handlade på något sätt konstigt i rapporteringen. Men Mino Raiola, som ju alltså gick bort förra veckan, Erling Haalands agent och agent till många såklart stora stjärnor där ute, givetvis är det så att det får väldigt stor inverkan på de här övergångarna. Såklart, han hade också en väldigt nära relation till sina spelare. De tyckte mycket om Mino. Alla de som alltså en personlig nära relation, och det är ju någonting som Pogba har vittnat om, som Zlatan har, hade ju en väldigt nära relation till Milan.
Även Erling Braut Haaland också.
Och Erling Braut Haaland givetvis också. Så att för många av de här stora spelarna så är det en enorm förlust. Jag menar, om vi ska säga någonting om Mino Raiola, den kanske mest inflytelserika fotbollsagenten genom alla tider. Det får man väl ändå säga att han är. Han är en utav dem i alla fall, tillsammans med Jorge Mendes, som kom in och verkligen förändrade liksom hela fotbollskartan, förändrade sättet som övergångar gick till på. Inte alltid liksom den mest hederliga
Liksom.
Han är ju känd för att ha suttit på flera stora samtidigt, gjort sig ovänner, men han på något sätt, oavsett om han tog ut enorma avgifter och klubbarna var arga på honom och han liksom stökade och bråkade och satte sig på flera stolar, så var det ju så här att han hade sina klienters intressen hela tiden i första rummet. Han såg till att sina spelare fick de flyttarna som de ville ha, de lönerna som de ville ha, och sen var han beredd att liksom gå ut i krig för det och ta till alla medel som han kände till, och det var många.
Ja, men det fanns ju en genuinitet över honom. Alltså i det, just att det var precis som du säger, att han hade alltid sin klient främst, och det säger väl en del om, han var ju vän med de här klienterna. Titta på liksom, till Zlatan Ibrahimovic så var han inte bara en agent, han var en väldigt, väldigt, väldigt god vän.
Och en väldigt stor del i hans karriär, alltså en stor del i att Zlatan blev den fotbollsspelaren som han blev, har han ju att tacka Mino Raiola. Så
precis,
är det ju
som liksom Mino Raiola har Zlatan att tacka för att han blev vad han blev, för det var ju den första stora spelaren han hade, och på något sätt det som satte standarden. Vi har ju sett de flyttar som Zlatan Ibrahimovic gjort genom åren också. Alltså det är otroligt tråkig nyhet där att Mino har gått bort, och det är såklart det kommer att påverka. När man tittar på de här värvningarna som, eller liksom flyttarna som pågår med de här spelarna, det finns ju extremt många mellanhänder och sånt som såklart kliver in och gör så att de här spelarna kan flytta på. Det blir ingen sån situation.
Man ska ju inte tro att Mino agerade i någon slags ensam riddare där, utan han hade ju ett helt företag, en enorm stab runt omkring sig som hjälpte honom och skötte alla de här väldigt komplicerade kontraktskrivningarna och alla rättigheter till höger och vänster som ska lösas, och förhandlingar mellan olika företag och skosponsorer och klocksponsorer och bildrättigheter och allt vad som innebär med de här superstjärnorna. Men jag tror också, nu när Manchester City annonserade att övergången är klar, så stod det ju faktiskt också i deras utskick att due to personal agreement, vilket innebär att man inte är färdig med kontraktet med Erling själv. Men det också gett upphov till en del spekulationer just runt lön och så vidare. Men det tror jag handlar om att Mino gick bort. Det är i alla fall den spekulationen som jag har sett, att man har pausat kanske lite grann i vissa förhandlingar och så vidare.
Ja, men det är ju så, alltså, övergången är ju klar. Annars går de inte ut på det här sättet, nej. Och konstaterar att de har kommit överens med Dortmund. Det finns inte att man ens överhuvudtaget riskerar en sån PR-miss på att han nu inte skulle komma överens med ett kontrakt. Så det är ju färdigt. Det är bara legala små detaljer som ska, och det kan mycket väl handla om just de personliga angelägenheterna. Om man går från det till liksom det rent sportliga på Erling Braut Haalands övergång, så alltså, vi har varit inne på det förut, det är ju den mest självklara övergången som City har gjort. Sett till spelarens historia, sett till behov, och för Haaland själv så är det ju, han kommer till en klubb där han får spela under Pep Guardiola, en klubb som kan vinna titlar, där han får vara ett affischnamn och liksom den stora stjärnan på topp, något som kanske stoppar honom från Real Madrid, där han hade fått tampas med både Mbappé och Benzema. Vart inte riktigt lika intressant av den anledningen. Så att för honom också, och dessutom personlig koppling till klubben, det gör ju att det är en självklar övergång även för honom. Och ja, man vet, det är ingen garanti att det kommer gå superbra och att han kommer kasta in mål på det sättet han har gjort i Bundesliga, men alla tecken tyder ju på att de har gjort en fantastisk värvning i alla fall.
Ja. Nej, det är också rent imagemässigt det där med det som City saknar, ju genuiniteten i att Erling faktiskt spenderade sina första år i livet i en ljusblå tröja i Manchester. Det spelar stor roll i det här fallet, för det är ju den typen av stories som det här laget saknar.
Ja.
Man har visserligen en Phil Foden som är en egen produkt, men han är inte en kulturbärande liksom personlighet. Han är liksom ganska timid och inte så jag vet inte, jag ser inte Phil Foden som en framtida kapten för Manchester City på något sätt. Det är inte den känslan jag får av honom i alla fall.
Det ser man väl inte kanske Haaland som heller.
Nej, det kanske men han kan i alla fall vara nästan som en kultfigur direkt när han kommer in. Det är ju tacksamt att bara kunna kabla ut de här bilderna på Alf Inge tillsammans med sin tvååring liksom i Manchester City tröja på gamla
Main Road
ja.
Men det säger ju också en del när Kevin De Bruyne gör Haaland målgesten och skickar en passning där efter hans mål här nu igår. Tydligt att det också är en värvning som uppskattas av spelartruppen, som uppskattas av Guardiola, som var väldigt mån om att han ville ha in den här spelaren. Det är ju beklagar för alla konkurrenter i Premier League, för att det där var ju en värvning som mycket väl kan ge dem väldigt stora framgångar framöver. Sen om det räcker till att de ska ta den där Champions League-titeln de inte kan ta, det är en annan sak. Det ska vi låta vara osagt. Men för Citys del så är ju det här en värvning som tickar andra boxar än någon värvning tickat förut. Och det är inte bara för att det är en större stjärna än vad de har värvat tidigare, för City har ju trots allt spenderat mycket pengar, men de har aldrig spenderat det på affischnamn. De har spenderat det på spelare som är fruktansvärt bra och blir affischnamn, men som kanske snarare passar in i det system de har och passar in i deras projekt. Här har du en spelare som passar in i deras projekt, är väl scoutad, men också är ett affischnamn och dessutom en koppling till klubben. Så därav så är ju den här en av de mest självklara värvningar som de kunde gjort.
Ja, det är bara att skriva under på. Grattis Manchester City till en fin värvning.
Och faktiskt för rea pris också.
Ja, men det var ju en utköpsklausul, så hans priset visste vi vad det skulle vara.
Det fanns det var ju precis, och det var ju lägre till och med än vad som väntade, så att just där gör ju att det är ett superfynd.
Ja, men vem som än hade köpt honom hade varit ett reapris, så är det ju. Och då blir det också en hög lön också, att man kan garantera antagligen att Pep Guardiola kommer vara kvar i några säsonger till, för det är säkert den typen av garantier som man har velat ha också. Frenkie de Jong, hörru. Tror du han vill lämna Barcelona?
Nej, det vill han inte.
Tror du han kommer lämna Barcelona?
Ja, det tror jag. Alltså det är en otroligt intressant situation som utspelade. Det var ju igår som Gerard Moreno, det är ju Villarreal-anfallaren. Gerard Romero.
Han kanske har en åsikt också, jag vet inte.
Gerard Romero och ingen annan, vad heter det, freudiansk felsägning håller jag på att säga. När han gick ut där och sa att Frenkie de Jong är 95% klar för en övergång till Manchester United. Nu har han haft fel ibland, även om han är trovärdig i Barcelonas sammanhang. Men samtidigt, det var ju många som reagerade på det här, och det här har ju följts upp under torsdagen här också med nya uppgifter från alla möjliga håll. Och det är ju så att Barcelona vill sälja Frenkie de Jong, och det vill de av anledningen att de måste sälja Frenkie de Jong för att få in pengar.
Det är en av få spelare som det finns ett stort värde i.
Ja, och det finns ett stort intresse. Och där Barcelona vet är att om ett år så kan det värdet ha halverats. Han är ett år äldre, han är närmare kontraktslut, han kanske har gjort en usel säsong, vem vet. Han är till viss del lite överflödig i det här Barcelona-projektet idag. Det är lite som att svära i kyrkan och säga det med en sån spelare som känns så otroligt liksom kröjfisk och perfekt för Barcelona i sin stil och spelsätt. Men när du har Pedri som är en av världens bästa mittfältare nu för tiden, jag sa det också även om trots när han är så ung. Sergio Busquets som har fått en sorts renässans här under sista tiden. Du har Gavi som du vill förlänga med. Du har värvat Frank Kessié på fri transfer som ska vara klar. Vi får se hur det går med att registrera honom. Det där kommer väl vara en
kanske framförallt det skulle jag säga. Jag hade inte lagt alla mina ägg i Busquets korgen.
Nej, du har Nico, det finns spelare. Och då blir det på något sätt Frenkie de Jong en uppoffring kanske värd att göra sett i pengar du kan få för honom. Och här blir problemet att Frenkie de Jong själv verkar ju vara väldigt mån om att han vill stanna i Barcelona, ganska irriterad på att det verkar som att varför sprids de här ryktena, varför är jag så aktuell för så otroligt många klubbar. Och det kom ju uppgifter i Spanien tidigare om att han misstänker att Barcelona själva har planterat de här uppgifterna för att trissa upp intresset och bygga upp ett värde på honom. Det sägs ju att United ska vara intresserade, det sägs att City ska vara intresserade, att Bayern München ska vara intresserade, att PSG ska vara intresserade. Och här kommer lite kruxet för United, och det som gör att det här kan bli svårt är att Frenkie de Jong har hela tiden varit tydlig med: jag vill spela i Champions League. Om han nu skulle gå till United och återförenas med Erik ten Hag, då får han ett år utan Champions League. De kommer säkert försöka, men då måste de, jag vet inte, jag tror inte det är pengar som kommer styra, utan det måste vara Erik ten Hag som använder väldigt välvalda ord för att övertala Frenkie de Jong att det här är ett projekt att tro på och komma till.
Det är konstig stämning när ten Hag får sparken i november.
Ja, exakt. Då är det jobbigt för Frenkie. Och det är ju det här, hur mycket kan Champions League locka? Om Pep Guardiola ringer honom och säger: du, kom hit och spela fotboll med oss och spela Champions League och passa bollar till Erling och bollar med Kevin De Bruyne på mittfältet. Borde inte det locka mer?
På tal om överflöd och så vidare.
det hade ju för sig Bernardo Silva ganska öppet verkar vilja flytta till varmare breddgrader och flytta närmare Portugal. Det är ju därför det ryktas så mycket om honom, att han vill närmare sitt hemland, och det är därför Barcelona är aktuellt för honom till exempel, eller Italien som du pratas lite om. Om de nu skulle liksom gå med på det, Guardiola övertalar honom att spela ett år till, och det har ju gått bra också. Bernardo Silva har varit som man brukar vara, alldeles briljant och unik i sättet han spelar på mittfältet. Men där har du ju en ersättare. Om Bernardo Silva skulle lämna, då får du in Frenkie de Jong. Då kanske det är en rokad som är värd att göra för Citys del. Men vi får se vad som händer. Jag tror att Barcelona är tvungna att sälja honom, och jag tror att de kommer nästan tvinga bort honom ur klubben. Och det säger en del om hur illa ställt det faktiskt egentligen är i Barcelona. För det har ju varit väldigt mycket transferrykten in om att spelare ska värvas hit och dit. Det är väl 3-4 free transfervärvningar som anses vara klara. Två är ju Frank Essi och Andreas Christensen, ska ju vara helt klara. Men de måste då, enligt uppgifter till i spanska radiostationer, spara 4 euro per spenderad euro. Och det är ganska mycket pengar. Nu verkar de bli av med Felipe Coutinho. Det kan bli officiellt när som helst, kanske officiellt när ni lyssnar på det här, för en summa på 20 miljoner euro till Aston Villa. Det är alltså hälften av den klausul som de förhandlar in. Aston Villa är ju väl medvetna om att de kunde förhandla ner den. Barcelona var desperata att få in den här övergången innan juli, för att den ska räknas in i det här årets, alltså bokföringsår. För att de behövde den inkomsten för att sätta böckerna på rätt sätt och sen kunna ha en annat löneutrymme till nästa. Så att de håller ju på och fifflar, petar, trixar, gör allting för att kunna få in de här värvningarna. Men man ska absolut inte förutsätta att, även om det pratas om Lewandowski hit och Mané dit och andra stjärnor, har de råd för det? Det är väldigt tveksamt just nu.
Ter Stegen
är aktuell att säljas också, rätt bud kommer.
Också uthängd för försäljning.
Ja.
Satt i skyltfönstret.
Frågan är hur mycket pengar de kan få för honom då. Kan han inte haft sin bästa säsong bakom sig heller?
Nej. Och ja, det är klart att det finns klubbar i behovet av målvakter, men det är så, han är inte sin bästa
säsong. De kan betala.
Ja, nej. Jag får tänka efter lite här, men nej, kanske inte.
Du värvar inte Ter Stegen som en backup-alternativ.
Nej, det gör du
mycket pengar på det. Om vi tar Big Six: City behöver ingen, Liverpool behöver ingen, United behöver ingen, Arsenal behöver ingen, Chelsea behöver ingen, Tottenham, om de ska då skiffla ut Lloris och ersätta med Ter Stegen. Ja, hur mycket pengar är Levy redo att betala för Marc-André Ter Stegen?
Hur gammal är Lloris? Han är en 36.
Det är ju fortfarande en bra målvakt, jag ser inte det här behovet.
Det är definitivt.
Newcastle, såklart.
Newcastle skulle såklart definitivt kunna.
Men varför skulle han vilja gå dit?
Där finns ju... Det är klart man kan uppgradera Dubravka.
Det vill de väl också göra, men ja. Alltså det blir ju väldigt svårsålt. Frenkie de Jong är det mest lättsålda de har. Och jag tycker ärligt talat att Frenkie de Jong, även om det såklart gör ont för Barcelona-fansen och för det här projektet, med tanke på vad man hoppades av den värvningen, hur rätt den värvningen kändes på alla sätt och vis, så är det en uppoffring som kanske ändå är värd att göra i det här läget. Och nu kan det vara så att de måste göra den också. Sen tycker väl jag personligen inte att skiftet Kessi-Frenkie de Jong egentligen är det bästa. Nu pratas det om att de ska ha Carlos Soler då, och köpa in honom mycket billigare, gå en halv miljard plus, få in en duktig spansk landslagsman. Jag kan på något sätt köpa den ekvationen.
Barcelona vill också värva. Nu pratas det om Lewandowski och att han ska då vara beredd att bråka sig bort från Bayern München. Det gör man ju inte. Man bråkar sig inte bort från Bayern München.
Fast Bildt har ändå rapporterat här nu att han, Bayern München, börjar lite mer mjukna i sin liksom ståndpunkt om att han inte är till salu. För de börjar inse att hur smart är det av oss att behålla en riktigt missnöjd polsk forward ett år och sen släppa honom gratis. Om man inte han vill förlänga, då kanske det ändå är tvunget att casha in. Ska bli väldigt spännande att se hur de ersätter Lewandowski då. Nu verkar det som att Sebastian Haller är på väg till Dortmund, men det var ju ett av alternativen. Men jag tror att problemet här ligger nog faktiskt snarare i om Barcelona kan hålla fram transfersumma. Även om de säger att de kan betala 35-45 miljoner euro, var ska de pengarna komma från om du ändå då på de spenderade pengarna måste spara in då? Om man utgår från den här kalkylen som varit i spansk media, ja, 1,5 miljarder med snabb matte i huvudet här. Det är väldigt mycket pengar de måste spara in på det. Så att det är det svår sits de sitter i, och det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att veta vad de faktiskt kan göra. De lär ju sitta och hoppas på att Leeds åker ur i alla fall, så att den där klausulen på Rafinha aktiveras, så att han blir hälften så billig som han har varit egentligen.
Ja, det känns som Rafinha själv vill
att de lite ska åka ur för att han har gått till Barcelona. Jag vet inte om jag får säga det här, men det känns lite så, alltså att han vill ju verkligen till Barcelona.
Ja, Leeds just nu känns det som att de så här, de brinner samtidigt som alla hjul trillar av samtidigt. Alltså det är bara, det är fullständigt den här slutet på säsongen, de bara go up in, vad säger man? They go up in flames verkligen. Är de inte skadade så är de utvisade och avstängda liksom, hela laget, och ja, men ingenting funkar ju längre.
Det var bara för att jag pudlade på min Jesse Marsh ifrågasättande som det slutade med, att det ändå fick rätt i slutändan, de åker ur efter att ha kickat Bielsa.
Du som hyllade Dan James, han hade ju en sådär match.
Ja, jag kommer fortsätta med en dåres envishet att hylla Dan James, för jag tycker han har kvalitet. Jag gillar Dan James.
Riktigt stygg tackling igår.
Det var inte riktigt vad jag förknippade med Dan James i och för sig, men det är en annan sak.
Sadio Mané pratas det mycket om också. Det pratas om det i Barcelona-kretsar. Jag vet inte hur de ska lösa det. Men det pratas framförallt kanske, Bayern München är ju de uppgifterna som har varit de högst låtande i alla fall, de högst ljudande uppgifterna. Även om de har dementerats från vissa håll, så känns det rätt så det är rätt trovärdiga uppgifterna då, som gör gällande att det finns ett intresse från Tyskland för Sadio Mané.
Det intressanta är att det är trovärdiga uppgifter som säger att det finns intresse, det är trovärdiga uppgifter som dementerar det också. Så det är en väldigt spännande situation där med de absolut mer trovärdiga tyska.
Är inte känslan där att om Lewandowski försvinner, så kommer man titta på en Sadio Mané med ett år kvar på kontraktet?
Ja, Elon Gnabry försvinner. Jag tycker det är en jättebra värvning för Bayern München att lösa. Jag tror att han skulle kunna funka alldeles utmärkt där. Ja, ja. Och den har man ändå sett på något sätt kunna vara aktuell. Att, alltså, Sadio Mané, om man ska dra Bayern München, hade nog passat ganska bra. Jag tror nog att det är ett intressant projekt. Han skulle få en tydlig roll. Han skulle få ösa i målet. Han vet ju hur det är att spela på, ja, tysktalande mark åtminstone. Så att men sen får vi se. Jag vet inte riktigt hur Liverpool resonerar. Det beror väl på vad som händer med Salah och allt också.
Ja, nej, men det är ju en liten lustig situation det här med att både Salah och Mané bara har ett år kvar på kontraktet. Och känslan är att man kanske inte vill förlänga med båda, men att man har hamnat lite i ett vem blinkar först läge. För är det så att Mané drar, ja, men då kan man förlänga med Salah. Det finns backup, Luis Diaz redan kommit in. Vi har Jota, Firmino kommer fortsätta. Han kommer spela ut sitt kontrakt antagligen då. Man kan ta in kanske en ung, något lovande där bakom. Skulle Salah däremot försvinna, det kommer in ett stort bud på honom, som man känner att nu är det läge att casha in här med ett år kvar, ja, men då måste man ju förlänga med Mané, för man kan inte tappa båda. Men samtidigt så tror jag att man är beredd att tappa en av dem för rätt bud, att casha in lite grann här för att börja bygga om den här anfallstrion. För det måste ju göra, så man har ju börjat då med Jota och
Luis Diaz.
Och Luis Diaz. Men det ska väl in en eller två namn till där de närmsta åren, och däremellan vill man ju såklart ha en superstjärna kvar från den här gamla fronttrion.
Casha, Mané, behåll Salah, eller?
Ja, alltså det skulle jag inte bli förvånad om det blir så i sommar. Vi har ju fått indikationer på också att, att Mané inte är helt... Han är ju öppen för idén att spela fotboll någon annanstans.
Ja, han verkar vara öppen för idén att spela i Barcelona, men det sägs ju också i Barcelona att han är där, så det ska vi ta med en nypa salt, för enligt...
Även PSG har ju nämnts runt Mohamed Salah. Ja. Eller runt Sadio Mané.
Ja, både och har de väl nämnts kring, ska väl sägas där.
Nej, de nämns till alla liksom.
Alla nämns till alla. Det är ju som att, ja, i Barcelonas fall så skulle ju Mané vara en mer ekonomiskt smart lösning. Han skulle inte kräva lika mycket lön. Haaland var ju bara out of it. Det fanns ju inte med det ekonomiska kraven. Salah skulle kräva för mycket lön för Barcelona att kunna hantera. Lewandowski är svår att få igenom i och med, ja, Bayern Münchens ovilja att sälja. Och då har man ju på något sätt blickat mot Mané istället, som skulle vara öppen för att spela i Barcelona, vill spela i La Liga. Om Zidane hade varit kvar i Real Madrid, tror jag att vi hade fått se Mané i Real Madrid, för att Zidane ville ju alltid ha Sadio Mané varje fönster. Det var ju lite av hans drömvärvning, sägs det ju. Om Zidane skulle ta över PSG, så ja, då kanske då i sånt fall. Så nej, det blir
liksom så här, PSG kan ju inte fortsätta värva 30 plus liksom.
Nej, det är väl därför de sägs vill jag buda på Darwin Nunez också.
Mm. Det är ju ett väldigt spännande namn till den här sommaren, för att det finns många som vill ha Darwin Nunez namnteckning.
Vad skulle Liverpool kunna värva in då? Alltså, jag tänker nu, om man leker med tanken att Salah och Mané skulle försvinna, vad finns ens aktuellt på marknaden att värva?
Det tror jag inte är aktuellt överhuvudtaget. Det tror jag inte.
Det finns inte att båda lämnar.
Nej, det finns inte att båda lämnar.
Mm.
Det finns att en lämnar. Jag tror att det stora, det finns definitivt att båda är kvar.
Ah.
Det är ju det mest troliga, att båda är kvar, och eventuellt en med en förlängning. Jag tror att man kommer förlänga med Salah. Jag tror fortfarande att det är så. Men om någon försvinner, så tror jag att det är Mané faktiskt. Ersättare då? Jag vet inte om man behöver ta in en ersättare här och nu. Det finns fortfarande, som sagt, fyra starka namn att använda sig av. Firmino kommer vara kvar, nu är han ju skadad visserligen, han kommer vara hel.
Fabio Carvalho ska ha sin speltid.
Carvalho kommer in, han är visserligen inte striker, men han är forward liksom. Han är mer än nummer 10. Känslan är väl kanske att han ska användas lite mer i en Firmino-liknande roll. Är en otrolig spelfördelare, men 19 år gammal.
Minamino.
Ja, han finns ju, och det, han är ju en jättebra truppspelare och breddspelare. Han har ju ett otroligt målsnitt. Han gör ju mål var det nu är, typ 23:e minut eller någonting.
Tänk om han hade haft det japanska landslaget också.
Ja. Ja. Nej, men han är ju som sagt kanon och har spelat ligacupmatcher och så vidare. Sen försvinner ju Divock Origi såklart, och eventuellt behöver man ta in någon talang då som får testas. Jag vet inte om det finns någon i egna leden, men jag tror inte att man behöver gå och värva stort bara för att Mané försvinner. Det är väl min poäng. Men att supporterna kommer vilja det.
Ja, så är kommer ju vara besvikna i slutet av fönstret när det bara är han skotska ytterbacken Ramsey som kommit in, som du pratar om.
Ja, precis. Men han känns ju spännande.
Det kommer säkert bli jättebra.
Och sådär. Men Arsenal däremot, de är lite mer aktiva i sin forwardsjakt just nu. De måste ju ha in en nummer 9. Det pratas mycket om Gabriel Jesus.
Det pratas väldigt mycket om Gabriel Jesus, tycker jag.
Och det pratas så pass mycket som att man börjar känna att det här kommer nog bli av.
Ja, på att agenten säger att de ändå är intresserade av Arsenals projekt och liksom lockas av det Arsenal, beroende på vad som händer ikväll mot Tottenham. Kan ju ha
match det ikväll.
Ja, men de kan ju ha det här trumfkortet på Champions League-spel. Och det väger så otroligt mycket att kunna visa: kom till oss, ni ser vi har tagit steg, vi har Champions League och erbjuder ett ungt, spännande lag. Man får stort förtroende, en tränare med långt kontrakt som har stort förtroende också. Ett genomgående lag som går i rätt riktning. Och jag tror att det kan nog locka, och en stor klubb dessutom också, med mycket fans och stort liksom intresse kring. Så att såklart att det lockar att gå till Arsenal just nu. Arsenal är en attraktiv destination för spelare just nu, tror jag. Och jag tror även för Gabriel Jesus, som skulle få en mycket större och viktigare roll i Arsenal. Och till skillnad från andra så här värvningar som Arsenal har en förmåga att göra från andra Big Six-klubbar som inte har slagit så väl ut, så tror jag att Gabriel Jesus skulle kunna vara en riktigt fin värvning för dem. Och jag tycker att de vill ju ha in två forwards helst. För vi kan väl räkna med att vi får se om de lyckas förlänga med Edin Ketia eller inte. De verkar ju spela honom mycket nu för att kanske försöka ge honom också, visa förtroendet att vi vill ändå behålla dig i truppen och satsa på att du ska vara med och konkurrera. Lacazette känns väl lite längre bort just nu.
Ja. Jag känner fortfarande att de behöver en tydligare nia, en målgaranti. Jag vet inte, jag har aldrig...
Jag tror Gabriel Jesus kan vara målgaranti.
Han har aldrig känt som det för mig. Han är liksom... han är lurig, han är teknisk, han är fin, alltså han är oerhört begåvad, men han känns inte som en killer. Och det är någonting som jag känner att Arsenal har saknat liksom.
Ja,
men det är svårt att hitta dem där. Vem skulle det vara istället då? Det är klart att Gabriel Jesus är en oerhört begåvad forward, men om man tittar på vad det är som de har, förlåt jag har lite pollen, allergiproblem idag, så att här känner du min röst.
Håller på
och ta slut. Nej men alltså det är liksom pratat om så här Calvert-Lewin och
det är fortfarande
och Ollie Watkins och så vidare. Det är ju fan inga, det är inga målgarantier på dem heller.
Ivan Toney har det pratats om. Tony. Det är ju väl lite målgaranti över, men ja. Men kanske inte riktigt kvaliteten som.
Det kanske inte är riktigt kvaliteten. Jag vet inte fan, men Ja, alltså Gabriel Jesus kan säkert bli kanon.
Jag tycker
det är någonting med det som är inte riktigt limmar för mig. Men
du ska räkna med att då kommer de ta Gabriel Jesus och någon mer.
Ja, precis. Och då har du pratat om Raheem Sterling. Det här var roligt om de tog båda dem.
Jag tycker också att Raheem Sterling är fruktansvärt bra spelare. Så att jag ser också anledningen, förstår varför Arsenal är intresserade. Det gör jag.
Men där tycker jag man har ganska mycket. Alltså, Trixie Wingers, det är ju liksom... Man har Martinelli, man har Bukayo Saka, man har liksom lite av den...
Vi ska ju komma ihåg så att Martinelli kan ju vara ett centralt forwardsalternativ. Många säger att men det är inte den positionen de behöver. Nej, men Martinelli är ju utflyttad från grunden för att det inte fanns där. Alltså han är ju en central forward i grunden. Han kan mycket väl vara det också och gå tillbaka till det, tror jag. Jag tror att han har kvaliteterna för att vara en central forward.
Jag måste säga att jag tycker att
han är bättre som ytter nu.
Att den flytten har lyft honom. Att man har sett mer av hans, av hans kvaliteter när han har fått lite mer boll, lite mer ytor och komma rättvänd en mot en ytterback. Snarare än när han skulle tampas i boxen eller kombinera med centralt.
Det är det som är frågan, vad för typ av forward faktiskt Arsenal behöver, för det har ju varit en liksom 10 000 kronors frågan egentligen. Ska de ha en Sebastian Allaire som står där och bara är en target och en måltavla där framme? Jag brukar ju alltid förespråka att alla lag ska plocka in en så här lång reslig referenspunkt där framme, bara för jag tycker om långa resliga referenspunkter på topp. Men jag vet inte om Arsenal skulle må bra av det egentligen. Alltså, man... Kanske hade funkat utmärkt med att bara ha liksom lite annan typ av forward, som Gabriel Jesus till exempel, eller som Martinelli centralt. Eller... Det är svårt att veta riktigt vad som hade funkat bäst för, men det får man väl lita på varitet att han vet vad han gör. Och jag tycker ändå att de, med facit i hand från också värvningarna de gjorde i somras, där lyckades de. De har prickat rätt på väldigt många av de värvningarna. Ramsdale är ju ett superfynd, sett till hur alla skrattade åt den värvningen. Tommy Jesus ska vi inte prata om, vilket fynd han har varit.
Otrolig.
Ja, och nu har man ändå, det är bra namn det pratar om. Det pratar om Gabriel Jesus, det pratar om Yuri Tielemans till mittfältet.
Det
är ju
det pratas mycket Tielemans till Arsenal också. Och det är klart att...
Och det är en sån värvning du inte får igenom om inte du har CL-spel att erbjuda.
Nej.
Och du sitter på en annan pedestal när du har det. Och nu kan Arsenal faktiskt börja bygga ett lag som på sikt... Ja, jag säger det faktiskt. På sikt skulle kunna börja utmana om titlar. Om de nu får ihop det och får fortsätta och liksom bygger en tradition av att ta till CL-spel.
Lugn nu, Makoto. Lugn nu. En sak i taget.
Ja, jag sa... Ja. På sikt. Vilket jag säger, på sikt.
Ja, visst. Får vi ta och sansa oss lite. Nej, men det är klart att Arsenal kommer få ihop ett bra lag. Det de framförallt ska göra är att etablera sig igen på en topp 4-nivå i Premier League.
Exakt, det är prioritet liksom.
Ja. Och det är ett svårt steg att ta. Det är bara att titta på Tottenham och Manchester United och Arsenal och så vidare. Och även lag som har utmanat som Leicester och West Ham och så vidare. Det är svårt, för att, det, att komma ikapp de högst upp, alltså Manchester City och Liverpool, det, den resan är väldigt lång.
Den är bizarrt lång.
Och däremellan så finns City. Så att om man ska...
United också. Ja, vi räknar med att gå.
Ja, Tottenham. Ska vi räkna in United igen då till nästa säsong?
Men snart är det ju bara att se till att göra tillräckligt bra resultat i Champions League, så du går vidare på att du är ett klassisk Champions League-klubb, för då får du ju Champions League-spel framöver, eftersom att UEFA nu klubbade igenom sitt nya system.
Den nya koefficienten, eller det som inte, de har lagt ner koefficienten.
De har lagt ner gruppspelet, detta heliga gruppspelet, det har de lagt ner, för nu ska det vara stor liga och 8 matcher eller vad det är, mot alla mot alla och fullkomlig kalabalik. Det blir Super League av alltihopa.
Mm, det blev Super League. Vare sig vi vill eller inte. Mm. Men visst, jag ska inte vara bakåtsträvare som jag alltid blir mot min vilja. Jag hatar att vara bakåtsträvare, men ibland så fan tvingas man in i det facket.
Så är det.
Vi tar oss vidare då. Oh, den här är ju kul ju. Att City försökte plocka Pogba på free transfer. Det är en av mina favoritstories från veckan. Han tackade in nej, vilket ju var lite synd.
Ja, det var så.
Men man hade ju verkligen velat uppleva den där. Ja, men alltså, den egna produkten som han har ju varit för Manchester United. Paul Pogba och det, övergångssumman, allt bråk, alla dåliga matcher, allt tandgnisslande som har varit under de här åren, bara för att på free transfer dra direkt till City, vilket man också vet han hade gjort sån jävla succé där. Han hade ju varit
under
grym.
Pep, helt otrolig hade han varit, han hade lyft titlar som aldrig förr.
Ja, men vilken tvåvägsmittfältare han hade varit där fram, alltså framför Rodri liksom, tillsammans med De Bruyne eller vem det nu än är. Alltså, han hade varit magisk ju.
Ja. Han hade inte bara varit en barber-to-barber midfielder, han har varit en box-to-box på riktigt. Upprepade jag ett skämt från tidigare den här säsongen, men det spelar ingen roll, för jag tycker det är en helt underbar beskrivning av Paul Pogba. Ja. Men i alla fall, nej, det blir ju inte av på grund av att de hade inte riktigt det här paketet som han önskade sig, för han ville...
Jag tror också inte att han kan gå till Manchester. Jag tror också han fattar att det är liksom, det är inte ett legacy han vill ha. Han vill inte vara den jäveln. Det är en sak att Carlos Tevez gör det efter ett par säsonger i Manchester United, och att han är från Argentina, han skiter väl i det liksom. Han spelar fotboll och vinner grejer och who cares. Men Pogba, han bryr sig om det här liksom. Jag tror att han genuint har brytt sig om Manchester United.
Ja, så är det såklart. Det finns ju inte. Men sen är också han är bort från England.
Han har varit en del av en förgiftad miljö, absolut. Men han måste ju bort från England. Han måste ju bort från Graham Souness och alla de här förgiftade jävla kommentatorerna på olika håll.
Ja, men han måste ju ut i liksom medelhavsvakuum här nu, så att han inte syns, så att de bara, jaha, Paul Pogba, vad händer med honom? Jaha, spelar han i Paris?
Han hade varit kanon i PSG.
Ja, så får vi se hur det blir med PSG, för det dröjer lite där. Det känns för som att PSG är närmast, men det var väl RMC som kommer om uppgifterna här om att PSG måste sätta lite riktning i vad de sysslar med först. Ja, och det var lite med budgetar.
Det kommer aldrig hända, tyvärr.
Budgetar och ekonomi och truppbyggare. Det finns väldigt många parametrar som inte har klaffat eller bestämt den, som gör att de inte kan genomföra den här Pogba-värvningen. Jag vet inte om det här är ett fint sätt att säga att de har inte pengar för den. Det hade ju varit ganska upplyftande om PSG inte hade haft pengar för en värvning. Mm. Men de måste få lite mer saker på plats med olika spelare och truppläget innan de skulle kunna genomföra den här värvningen. Så vi får ju se hur det blir med Pogba. Det är ju, han vill ju till Real Madrid, har ju sagt, men Real Madrid verkar inte jätteintresserade.
Nej, inte längre. För ett par säsonger sedan var det ju verkligen på tapeten.
Jag tror inte vi ska utesluta Real Madrid än, helt och hållet. Juventus ska vi absolut inte utesluta. De kommer ju vilja göra saker nu med tanke på hur den här säsongen gått. Första titellösa säsongen på över 10 år bekräftades ju här igår, i och med att också de förlorade cupfinalen mot Inter.
Just det. Chiellini var ju storyn därefter också.
Ja, det, man visste ju nästan om det innan också, men han bekräftar ju det själv att i Florens sista omgången borta mot Fiorentina, den klubb han köptes till Juventus från, 2005. Borta mot Fiorentina kommer han göra sin sista match i Juventus-tröjan. Och frågan man ställer sig är ju såklart, han har ju tappat lite sett till hur, från sin prime. Men det är fortfarande en spelare som likt ingen annan personifierar där Juventus vill vara.
Men det är inte sista matchen överhuvudtaget, va? Han lägger inte dojorna på hyllan. Nej.
Det är inte klart än. Det ryktas om att han kanske gör det. Han har ju bestämt sig för att sluta i landslaget. Han har sin sista landskamp i juni. Det är redan annonserat.
Han fyller 38 i augusti liksom. Så att det är en ganska gammal man vi har med att göra.
Ja, och MLS-anbuden är många och finns. Ja. Och de lockar lite. Så jag tror väl att en MLS-resa inte är helt otänkbar för honom.
Hänga med Beckham i Miami.
Ja, eller möta Insigne. Och åka ner honom på annan ort. Ja. Jag tror att det skulle kunna vara ett äventyr han kan tänka sig. Men det finns rykten om att han kanske väljer att helt lägga av också. Men oavsett vad, för Juventus är det ett tapp i att vem är det som ska axla den manteln och vad det är Juventus behöver? Vara den ledaren, vara den vinnarskallen, vara den... Alltså spelaren som tar till alla medel som finns för att vinna, vilket på något sätt är Juventus DNA. På både gott och ont med tanke på vad de har gjort för att vinna fotbollsmatcher genom åren. Vilket Chiellini, det säger väl en del om Chiellini också där, när han fick frågan inför den här finalen, när de då kunde vinna. Han kunde vinna sin 20:e titel med Juventus. Och han rättade reportern och sa, 21:a titel. Och då syftar han naturligtvis på Calciopoli-skandaltiteln som blev fråntagen och andra hos Inter. Alla medel som finns för att vinna gäller för Giorgio Chiellini, och de har inte den typen av spelare just nu. För, alltså Bonucci tycker jag är för opålitlig, om man, på det sättet. Han är inte riktigt den som Chiellini har, och det är ett tapp för Juventus, om inte annat.
Så vi får se, han har ju pluggat mycket Chiellini, han har ju läst...
Det är en vis man. Man kanske inte alltid tror på
fotboll. Han har tagit examen i ekonomi och i vad heter det?
Business.
Ja, precis. Men motsvarande, han har läst på Handels under tiden han har spelat fotboll. Så att helt omöjligt att han ganska strax efter karriären ger sig in i fotbollsbusinessen som till exempel sportchef eller någonting annat är ju inte alls omöjligt. Och det hade varit väldigt intressant att se den. Jag tror kanske inte att han blir tränare. Jag vet inte, han känns...
Nej, det känns inte tränare.
Han känns som en annan typ. Men däremot hade det varit otroligt... intressant att se honom som en maktspelare på något sätt inom den italienska fotbollen och kanske i den europeiska fotbollen.
Verkligen.
Han är otroligt liksom intelligent och liksom välutbildad och genomtänkt person.
Och kan alla trick i boken.
Kan han. På fotbollsplan. Hur fan, jag känner den här allergin håller på bara
sänka det.
Wreaks havoc i mitt huvud just nu.
Ska vi gå till frågor då?
Jag har inte tagit min medicin idag, kommer jag på nu också.
Och varför har du inte gjort det, Patrik?
Jag vet inte. För jag glömde det. Ska se, hade vi något mer i körschemat här? Mukiele får inte förlängt med Leipzig. Aktuell för United.
Här finns ett fynd att göra. För att han har ett kontrakt som går ut 2023. Duktig högerback i Leipzig liksom. Ung, 24 år gammal, bra offensivt, bra defensivt. United vill ha honom, sägs det. PSG vill ha honom. Och det pris som Leipzig uppges då var redo att sälja för att få casha in, är runt 10 miljoner euro. Och det tycker jag är ingenting för en sån spelare. Och när United behöver göra om så mycket som de behöver, om då Ten Hag tycker att Mukiele ser ut som ett bra alternativ att ta in, en bra högerback, kör på det. Då har ni täckt den positionen. Då har ni löst det här problemet. Och så kan man gå vidare och lägga pengar, för det finns inte obegränsat med pengar, och lägga det på andra spelare. Så att jag tror att Mukiele, tycker jag väl att om han finns tillgänglig för det här priset, slå till, säger jag. För det kan inte bli sämre än det som är just nu. Finns ju andra sådana spelare som har ryktats lite så här, som ryktats lite mer under radarn. Tyrell Malacia i Feyenoord, vänsterback, som också Ten Hag ville ha till Ajax länge utan att lyckas, för att Ajax och Feyenoord är ju lite känsligt. Också pratas om till United. Också en sån här, skulle inte kosta för mycket, skulle säkert göra ett bättre jobb än vad de flesta har gjort hittills den här säsongen. Varför inte, för att få in någonting nytt? Så att lite den typen av värvning tror jag vi kommer få se från United. Lite den här liksom, kanske billigare, lite fyndvärvningar. Jag tror de behöver göra sånt också, och inte bara hova allt de äger på liksom typ Declan Rice.
Nej, precis, även om Declan Rice är en fantastisk fotbollsspelare, så är ju känslan att han inte är sugen på Manchester United just nu. Han har väl blivit erbjuden ett 8-årskontrakt med West Ham också.
En sån här baseballkontrakt, så här, ett riktigt långt kontrakt. Han ska ju tackat nej dock.
Ja. Jag tror han vill till Chelsea. Sen är frågan om Chelsea. Det är ju mycket som är stökigt runt Chelsea. Nya ägare snart på plats. Det är väl inte helt klart allt, alla detaljer än. Det ska gå igenom den här kontrollen då för ägare. Men om saudiska staten kan ta sig igenom, så ska nog Dodgers ägare också kunna göra det. Och det ska också liksom då gå igenom processen med brittiska regeringen, eftersom det är en speciell försäljning där. Men det är väl i stort sett klart, och då kommer man väl börja jobba igen med att bygga upp den här truppen, för det försvinner en del spelare, inte minst i försvaret. Sen finns det en del på mittfältet som det finns lite frågetecken kring. Kanske börjar det bli dags att byta ut Kanté, kanske börjar det bli dags att se över Jorginho.
Vad Juventus väntar på att höra de orden. De vill ju ha Jorginho som bara den, och oj vad de skulle behöva Jorginho, säger jag också, på i den positionen som de saknar så mycket, tycker jag.
Ja, ja. Och där kan man väl se en Declan Rice, absolut, men han har en prislapp på 150 miljoner pund satt på sig, och det vet ju fasen fall Chelsea i det här läget kommer slanta för en ny central mittfältare. Men han är ju bästa kompis med Mason Mount också, så att det finns ju han är ju en gång i tiden, han lämnade väl som 14-åring eller något sådär Chelsea för West Ham.
Vi ska inte räkna bort City i den här ekvationen eller. De vill ju ha en ersättare till Fernandinho där, och det ska vi absolut inte räkna bort att de ser värdet i att värva en homegrown spelare också.
Nej, precis. Tchouameni är också en central mittfältare med defensiva egenskaper som det har pratats mycket om. Där kommer det mer och mer rykten runt Liverpool, att där det är många klubbar som drar, kanske framförallt Real Madrid och Liverpool som det har pratats om.
PSG dessutom.
PSG lite grann, men indikationerna som har kommit den senaste tiden har varit att spelaren själv har valt Liverpool. Men sen så handlar det om att komma överens med Monaco om priset. Och att man är inte överens helt enkelt om värderingen på spelaren. Monaco vill ha ganska mycket pengar, någonstans runt 60-70 miljoner euro.
Mer har jag hört till och med.
Och vad jag förstår så har väl Liverpool kunnat sträcka sig till någonstans runt 50 miljoner euro. Så att de är inte helt off varann, men vi får se ifall de hittar en överenskommelse. Som sagt, Real Madrid är där och nosar, och PSG lika så.
Vet du vad det roliga är med det här? Om man läser spanska tidningar så är det ju så att Tchouameni vill absolut Real Madrid. Real Madrid är överens med Tchouameni, men det är lite dyr prislapp från Monaco som gör att det blir svårt att värva. Det är det som är intressant, att det är engelskt håll, då är det ganska tydligt att han vill till Liverpool.
Det är ju franskt håll som jag...
Ja, det är till och med franskt håll du har det från, att han vill. Och från en spanskt håll i alla fall är han vill till Real Madrid. Det har ju pratats om ett år minst, alltså att det ska vara aktuellt. Jag tror att för Real Madrids del kanske att det hade varit en övergång att genomföra nästa sommar, men då är frågan, är det för sent? Och kanske han redan har gått till Liverpool. Han själv har ju sagt att han inte stressar. Nej. Han skulle kunna tänka sig att spela CL med Monaco, det var jättekul. Typ så. Så att jag tror att det är en sån värld. Jag skulle inte bli förvånad om han sitter kvar ett år till. Och så får man ju se, kommer han fortsätta vara lika bra som han varit den här säsongen, ja då kommer nog prislappen ligga på miljardsumman nästan. I och för sig så är då ett år närmare kontraktslut, vilket kanske då ändå väger upp det så att den ändå hamnar runt 60-70. Vi får väl se vad som händer, men det är en otroligt spännande spelare i alla fall.
Ja, nej, men onekligen, och det är en sån här spelartyp som inte kommer liksom 10-15 stycken varje säsong och slår igenom. Alltså defensiva mittfältare med så fina fötter och liksom riktig spelförståelse, att man ser att det är en kvalitetsspelare. Som sagt, snabba yttrar, det kommer det fram, eller folk som petar in en 15 mål på säsong och blir hypade, det dyker upp hela tiden.
En offensiv modern ytterback.
Ja, det finns ju 13 på dussinet liksom. Medan just den här typen av liksom defensiv mittfältare med alla de egenskaperna som man har. Han är stor, han är stark, han har en fantastisk boll, han gör mål. Alltså,
titta på liksom alla statsparametrar som han toppar i ligan som 22-åring just nu på den här säsongen. Det säger det mesta om hur bra han är.
Ja. Vi tar och kastar in lite frågor då innan min röst försvinner helt här. Vi har fått en från Martin som skriver: Ben Brereton Diaz, Blackburn förlängde kontrakten med ett år för att sälja vidare eller köra han i Championship ett år till?
Sälja vidare. Alltså det är, jag har svårt att se att han ska sitta kvar i Blackburn nu. Det är en chilensk landslagsman. Den storyn är väldigt häftig. Kan jag rekommendera dem. Uppmärksamma dem i förra fotbollsresan när Niva och Lin var ju väg här också. Vet jag, de var och tittade på Blackburn, just Brereton, chilensk britten. Och hans häftiga resa från football manager till det chilenska landslaget kan man väl säga. Nej, men han har ju ryktats jättemycket till Premier League-klubbar. Jag tycker till exempel att en sån spelare som Brighton borde titta extremt noga på och plocka in. Jag tror att det har varit passat perfekt för dem. Hade det kostat en slant, men jag tror att det kan vara värt det för en sån spelare som vet vart målet är och är up and coming på så vis. Jag tror att det är såklart att de förlänger som de har optionen, men jag tror att det kan bli en försäljning.
Ska vi se här, vi fick en fråga ifrån, ska se om jag får namnet rätt, Johan Lindström heter han. Vem tar omklädningsrumspruttaren? Det var Marcelo i Lyon som alltså blev petad för att han vid upprepade tillfällen ska ha fisit i omklädningsrummet och skrattat åt det.
Det är så bizarrt alltså.
Vart ska han då? Han ska väl då rimligtvis kanske då till Arsenal eller möjligtvis BK Häcken. Det tar mig emot att dra ett rövskämt om BK Häcken, men det måste man, så måste man. Ja, som Marcelo sa.
Om ni har några andra klubbar som Marcelo kan gå till så kan ni kommentera. Skicka en till Patrik.rik.
Vi vill gärna ha en lista för bra, lämpliga klubbar för Marcelo att skriva på för, där han kan få släppa väder som han vill. Elsa Alm vill ha en uppdatering om Sam Larsson, Makoto.
Ja, han ska ju ha brutit kontraktet i Kina. Och då blir det ju såklart mycket mer hype kring IFK Göteborg, som det pratas väldigt mycket om. Vi får se vad som händer med Sam Larsson. Det är en väldigt knepig situation.
Bra stämning i klubben också. Det...
ja, jag har blåvitt mår bra just nu. Det är sant, ja. Nej, men om man tittar på just Sam Larssons situation i Kina den han hade, så var den ju väldigt knepig på att, alltså det var ju oklart när den kinesiska ligan skulle börja, för de har ju ett covid-kaos fortfarande borta i Kina, för de har lite andra regler och andra restriktioner. Och det var ju oklart, de har ju skjutit upp starten på kinesiska högsta ligan. Då pratar vi om som Dalian då, som Sam Larsson och även då Marcus Danielsson spelade i. De spelade ju andra ligan eftersom att de åkte ur i playoffet där i fjol. Och ja, man vet inte vad som händer med den. Kommer de spela i bubblor? Vad kommer de att göra? Nu vet inte jag det absolut senaste. Jag läser inte så mycket kinesiska liksom nyheter här. Det vet säkert sportcheferna bättre hur det ser ut. Men det är väldigt jobbig sits de har suttit i. Och där har han ju på något sätt brutit kontraktet. Och frågan är om det kanske indikerar på en flytt tillbaka till IFK Göteborg. Man hade ju inte blivit förvånad om så var fallet i alla fall.
Nej. Det hade varit lite spännande. Det jag tänkte med bra stämning, det är ju hela
jag tror att de flesta
för det som har missat det har varit lite bråkigt i Göteborg senaste tiden. Vi tar Linus fråga: vilka spelare blir kvar i Premier League från de klubbar som degraderas? Sar, João Pedro, Aarons, eventuellt något från Leeds. Han säger slash Everton, med tanke på att Leeds har själv antänt här nu de sista omgångarna.
Så han säkrar Burnley.
Han säkrar Burnley. Han säkrar Everton före Burnley, kan jag säga, just nu, med tanke på poängställningen. Även om de bara fick en poäng med sig från Watford igår då. Everton, men jag tror det blir Leeds som åker, alltså ingenting tyder på att de tar några fler poäng.
Ja, och då är ju Rafinha till Barcelona, kan vi konstatera, om Barcelona har pengar.
Men han menar kvar i Premier League, sa han faktiskt.
Ja, kvar i Premier League tror jag inte Rafinha blir i sånt fall, men då Max Aarons level blir det. Om inte nu Bayern München ska bara liksom bestämma sig för att värva honom. Jag pratade Bayern München jättelänge om honom också, fram och tillbaka. Men jag tror nog att det blir en Premier League-klubb för Max Aarons. Så där har vi ett annat alternativ som hade varit vettigt för United, eller för om Arsenal vill ha en extra högerback, eller vad det nu skulle kunna vara. Eller kanske till och med Tottenham, vem vet. Men Max Aarons blir garanterat kvar i Premier League. Sar blir ju garanterat kvar i Premier League.
Ja, alltså man
han är för bra för att gå ner.
Ja, men han var ju nere förra säsongen.
Emmanuel Dennis,
Ja, Dennis definitivt. Nej, men Ismail Azar är ju för bra för Championship.
Ja, han vill inte köra en andra vända där. Nej. Tänker jag.
Nej.
Nu måste han väl få igenom sin flytt.
Frågan är bara vart, men man tänker sig att någon av de uppflyttande klubbarna, alltså,
har de råd med Sar?
Ja, men ta ett Fulham till exempel, har nog en del pengar kvar, har tappat Carvalho, det visserligen inte samma spelartyp, men de behöver lite offensiv förstärkning i och med det. Ta in Ismail Azar, eller för den delen någonting från Leeds om det går. För de kommer behöva förstärka inför nästa Premier League, som för att inte återigen bli ett lag som bara kommer upp och åker ur, studsar liksom fram och tillbaka. Någon måste man ju bryta den cirkeln.
Så är det.
Apex Triplets vill att vi ska prata om NATO.
Ska vi verkligen göra det?
Har du starka inspel om NATO, Makoto? Jag vill ha din analys, din säkerhetspolitiska analys.
Jag har absolut ingen säkerhetspolitisk analys, men min spontana känsla är att utan att gå in för nära på det egentligen, att man ska väl akta sig för att hoppa på saker allt för snabbt baserat på det nuvarande läget, med tanke på vad det kan ge för effekter längre fram i tiden, med tanke på att ja.
Du är sån du.
Så tänker jag, utan att säga ja eller nej till sammanhanget, så...
Eftertänksamhet efterlyser du.
Eftertänksamhet tror jag kan vara viktigt.
Nej, men jag håller med dig. Definitivt. Sen är väl känslan att om Finland går med, så har vi inte mycket val, för att då är ju alla våra bästa kompisar med i NATO.
Varför sitter vi här och pratar NATO just nu?
För
vi fick frågan.
Vi fick frågan för att det här är Sillypodden.
En groda på Twitter frågar oss om NATO. Då måste vi ta upp det i Sillypodden.
Jag hoppas att ni inte tar våra ståndpunkter eller åsikter om NATO, som inte egentligen var några av något, med något jättestort...
Eftertänksamhetspoängen var med fullt allvar.
Den var bra. Den tar vi med oss.
Men i övrigt så.
Freddan undrar, i vilket lag i Spanien skulle Svedberg passa bäst?
Jag vet inte om Osasuna är ett lag, om vi säger så. Det är ju de som sägs ha budat. Jag tror det var vi som...
Vad spelar Osasuna för fotboll?
Lite mer pragmatisk fotboll. Så det är väl kanske därför de vill ha en lite mer trixig offensiv kraft att få in. Det är en välskött klubb, tycker jag, och säger väl en del om Osasuna skulle vilja betala de pengar. Det gör inte en klubb som Osasuna särskilt ofta för en spelare. Men ja, alltså, det skulle väl vara en klubb där han får speltid, men samtidigt som sagt, klubbarna på den undre halvan i La Liga har inte jättemycket pengar att investera. Det är en ganska ansenlig liksom investering för dem att lägga en 50 miljoner kronor på en spelare. Det är ganska mycket pengar för dem, i alla fall många av dem där. Men typ, jag vet inte riktigt hur skulle... Ja, Valencia kan jag inte rekommendera någon att gå till, sett till hur den klubben sköts. Men jag vet inte riktigt, alltså, La Liga som helhet, som liga, tror jag hade passat honom väldigt bra. Och Osasuna är en häftig klubb, men jag vet inte riktigt om det är rätt klubb sett till den fotboll de spelar. Men det där kan ju skifta också beroende på vem som tränar dem och så vidare. Väldigt svår fråga, det finns många klubbar som skulle vara jättekul att se honom i. Men om vi slänger upp någonting då, bara så här från ingenstans, typ, ja, Cadiz. Nu spelar väl inte om den roligaste fotbollen heller, men jag tror att han skulle kunna ha en ganska tydlig startroll också, få väldigt mycket förtroende och kanske växa, vilket han kanske skulle få i Osasuna med, som är en mer klassisk klubb. Men även det är en väldigt svår fråga. Jag tror att han är inte riktigt på nivån att han ska gå till typ en klubb som så här Betis, Real Sociedad eller liksom Sevilla, där det är ett för stort steg, tror jag, och du kommer inte få tillräckligt mycket speltid. Så det är väl bättre att gå till någon mittenklubb. Det är ju synd att Levante håller på att åka ur till exempel. Det hade varit en klubb som hade varit spännande till exempel. Men någon med ordning och reda och bra fotboll.
Fint. Hörru du, det var allt vi hann idag, för nu kroknar min röst här till slut, och jag måste ha antihistamin. Tusen tack alla ni som har lyssnat. Sillypodden är tillbaks nästa vecka igen. Så är Sportbladets Premier League-podd tillbaks på måndag. Vi ska väl försöka oss på ett sånt här YouTube-experiment också. Nu blev det inte idag, men vi testar det nästa
det
vecka.
Det kommer.
För er som känner att nu vill jag se på dem igen också. Det räcker inte med att lyssna. Det blir kul. Vi testar på. Det är det vi sysslar med här. Men är det från oss, är vi i alla fall på återhörande.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.